إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهلا وسهلا الآن أن لكم إذن السيرية الصحيح تغريب وترهيب ده بقريانهم بسنة الحديثة في رمضان أنس في البروفيت عليه الصلاة والسلام وبي الحمد لله أرفو الفارندة إكابيتلة أم بان وبي كم الداغ att börja gå igenom ett otroligt viktigt kapitel som är av yttersta allvar och kommer att innehålla mycket viktig information som vi muslimer måste ta till oss. Och detta kapitel kommer att handla om faran av att lämna bön. Författaren säger faran av att med flit lämna bönen eller skjuta upp på den till dess tid har gått ut. Att lämna den obligatoriska bönen. Vi talar inte här om frivilliga sunna böner, utan vi talar om de fem dagliga bönerna. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha. De här är bland de absolut största förpliktelser som muslimen har. Och att lämna dem är bland de absolut största av synder som finns. Och det här är någonting som Ibn Qayyim, Imam al-Dhahabi och andra ulema nämner att det är konsensus, ijma, på att det är en av de absolut grövsta och största av synder. Om ni kollar på Imam al-Dhahabis bok Al-Kaba'ir, de stora synderna, finner ni att lämna bönen nämns bland de absolut första, eller absolut grövsta av synder. Och ni vet ju, när det kommer till synder så är de av två slag. Det är antingen att göra någonting Allah har förbjudit, som att någon till exempel dricker alkohol, stjäl eller ljuger, liknande. Att göra någonting Allah har förbjudit. Och det är det vanligaste vi tänker på när vi talar om synder. Men från synder är också att lämna vad Allah har påbjudit. Och det kan ibland vara värre än att göra vad Allah har förbjudit. Som i det här fallet. Att lämna bönen är inte bara en av många synder. Utan det är en av de synderna. Där ulema ser så allvarligt på frågan att de har delats in i två olika läger. Där många av de lärda säger att den som inte ber sina fem böner har lämnat islam. Han är inte längre en muslim. Och medan andra lärde säger att den som lämnat bönen och vet att han borde be, men han gör det av lathet, så lämnar han bönen, att han fortfarande är muslim, men han är en grov syndare. Och det här finner vi inte gällande andra synder. Att ulema har olika åsikter om den som dricker, eller skäl, eller ljuger, om han är muslim eller inte muslim. Men här är det så pass allvarligt att det finns en ikhtilaf. Det finns en meningsskiljaktighet beträffande personens islam. Att vara muslim eller inte. Så det är mycket, mycket allvarligt, den här frågan. Och nu kommer jag då att nämna lite bevis, inshallah ta'ala, på faran av att inte uträtta sina böner. Och jag hoppas att det är och blir en väckarklocka till de som tar lätt på bönen. Hoppar över och duckar sina böner. Eller slarvar med sina böner. Att det blir en väckarklocka för dem. Och att också bli någonting som vi ständigt ser framför oss. Som får oss att alltid ta allvarligt på bönen. Prioritera våran bön. Och veta att bönen är viktigare än våran dunja. Våra pengar och världsliga angelägenheter. Men bönen är viktigare. Och jag tänkte läsa ett vackert uttalande. Som Ibn Qayyim nämner i Kitab al-Salah. Han har en bok. Som handlar om bön. Där han går igenom olika frågor relaterade till bön. Så Imam Ibn Qayyim citerar Imam Ahmed, som nämner att Umar radiyallahu anhu brukade skriva till de olika guvernörerna på de olika platserna i den muslimska världen. Umar radiallahu anhu skrev att från de viktigaste av saker är bön. Inna ahammu umurikum indi as-salah. Det viktigaste av era angelägenheter är bön. Den som bevarar sin bön bevarar sin religion. Tillbaka. Vem säger detta? Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Han säger, please. Han säger att en av de viktigaste av saker är bön. Den viktigaste av sak är bön. Och så säger han att den personen som bevarar, slår vakt om sin bön, är också en person som bevarar sin religion. Och den som försummar sin bön, fuskar och försummar sin bön, kommer också att fuska med allting annat i sitt liv. Och så säger han, وَلَا حَبَّ فِي الْإِسْلَامَ لِمَنْ تَرَكَ صَلَاةً. Och den som lämnat bönen har ingenting med islam att göra. Och vem säger detta? Al-Mulham. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Den andra khalifan. Den mannen som profeten alayhi salatu wasalam lovade paradiset. Garanterade paradiset. Och den mannen som profeten alayhi salatu wasalam nämnde att vi muslimer ska vända oss till om vi inte finner honom. En kvinna sa, ja Rasulullah. Hon hade ett ärende hos honom. Han sa, kom tillbaka. Han sa, om du inte är här, om du har dött, vem ska jag vända mig till? Han sa, Abu Bakr och Umar. Så vad säger här Umar radiallahu anhu när han var khalifa över muslimerna? Han säger då att den viktigaste av saker är bönen. Den som bevarar bönen bevarar sin din. Och den som lämnar bönen, försummar bönen, fuskar med bönen, har också fuskat med sin din. Men den som är noggrann med bönen är noggrann med sin islam. Och den som fuskar med bönen, fuskar med allting annat. Och då säger här Imam Ahmed att varje person som tar lätt på bönen är också en person som tar lätt på islam. Och den personen, eller man bevarar sin islam beroende på hur mycket man bevarar sin bön. وَرَغْبَتُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِمْ فِي الصَّلَةِ. Yani, ju mer mån en person är om sin bön, ju mer mån är han om sin islam. Så han säger här, ja Abdallah, rannsaka dig själv. Och akta dig för att möta Allah subhanahu wa ta'ala där du är i ett tillstånd där bönen inte är av vikt för dig. För inna qadra al-islam fi qalbika ka qadra al-salah fi qalb. För man mäter nivån av islam i ditt hjärta med nivån av bönen i ditt hjärta. Subhanallah. Förstår ni de här orden? Ja, det vill du idag mäta en människa. Se vart människan står. Hur pass religiös människan är. Hur pass allvarligt en person tar på islam. Hur mycket person högaktar sin islam. Kolla på hur han är med sin salat. Ja, det går inte ihop att en person fuskar med bönen. Inte ber sina fem salat. Och sen ska beskrivas med att han är mu'min och troende och stark och bra muslim. La kalla. Det finns inte. Utan du ser en person vara mån om bönen. Slå vakt om bönen. Be sina salat i tid. Och utföra salat på dess korrekta sätt. Och prioritera bönen framför andra saker. Då ser du att den här personen är en person som tar religionen på allvar. Och när du ser en person fuska med bönen. Då vet du att det är en person som tar lätt på islam i sitt hjärta. Subhanallah. Och därför är det viktigt. När man till exempel ska gifta sig. Kolla på hur en person är med sin salat. Och det är sorgligt att se att folk ibland nämner eller tar bönen som något sekundärt, något som inte är så viktigt. Subhanallah. Och han nämner också här med Mahmed liknelsen av bönen och tältet. Där profeten alayhi salatu wassalam sa wa amuduhu salat, att religionens stödpelare är bön. I singular. Och han säger, du kan inte föreställa dig ett tält som har en sån här stödpelare i mitten som står med bara sina sekundära medel för att det ska upprätthållas. Nej, pelaren är det viktigaste. Faller pelaren så faller tältet. Och samma sak är det med persons islam. Du kan inte upprätthålla din religion, din islam utan bön. Det finns inte. Den är obefintlig. Så bönen måste finnas för att en person ska klassas som muslim. Och han nämner också att bönen är det första vi kommer att fråga om på domedagen. Eller hur? Det första vi kommer att fråga om på domedagen är bönen. Det Det sista profeten alaihissalam råd gav oss med i bönen. Genom bönen är det första och det sista. Det viktigaste. Och det nämns också som det sista som kommer att försvinna från denna umma. Och då så säger han här, Imam Ahmed, att varje sak som förlorar sitt första och sitt sista, eller början och sitt slut, finns inte. Det är obefintligt. En som en person lämnar bönen, finns det ingen religion kvar. Eller hur? För om något inte finns, existerar från dess början till dess slut, då är det borta. Så, assala, assala. Bönen har en sån otroligt hög position i islam. Och det var ju exakt de här orden också som vår älskade profet alaihi salatu wassalam yttrade innan han lämnade denna dunia. Absolut sista ord han säger är assala, assala, wa ma malakat aymanukum. Assala, ta hand om bönen. Värn om bönen. Ja, det är otroligt viktigt, subhanallah. Låt oss reflektera över några av de hadither som författaren nämner i detta kapitel. Han börjar med den kända hadithen som berättas av Imam Ahmed radiyallahu anhu och Imam Muslim. Där Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Bain ar-rajuli wa bain al-kufr tarku as-salat." Mellan en man och otro är att han lämnar bönen. Och i den andra hadithen, bejna rajul wa bejna shirk wal kufr tarku salam. Mellan en man och att han ska falla in i shirk och kufr är att han lämnar bönen. Vad är det budskapet i denna hadith? Jo, det är att vad som hindrar dig som muslim från att falla in i kufr och shirk, otro och avguderi, politeism, de absolut grövsta av synder. Ja, det var det som hindrar dig från att falla in i dem, bönen. När du lämnat bönen så har du per automatik fallit in i kufr och shirk. Och det här är inte någon åsikt. Det är inte mina ord. Vem är det som säger detta? Det är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen finns det olika åsikter, vilken slags kufr, vilken slags shirk. Men det är ingen tvivel om att den som lämnat bönen har gjort kufr och shirk. Det är alla överens om, för det är profetens ord alltså. Det går inte bortförklara. Utan han har ju kufr och shirk. Men sen är det den stora kufr, eller den stora shirk. Har han lämnat islam eller inte? Där som vi sa finns det olika åsikter. Jag ställer bara en fråga. Vem av oss skulle gilla, eller gillar läget, att det finns olika åsikter om man är muslim eller inte? Jag talar här om legitima åsikter hos Ahle Sunna och Jama'a, som vi kommer att höra att det här är åsikten om många av sahaba, av Imam Ahmed, Ishaq och många av de lärare, att personer som inte ber är kafir. Så vem kan gilla läget att de lärda har olika åsikter om jag ens är muslim eller inte? Och när vi säger att en person inte är muslim, vet du vad det innebär? Att han kommer att brinna i helvetet för alltid. Han dör inte som muslim, begravs inte med muslimerna, man får inte be över honom, man får inte ärva honom. Och kommer aldrig någonsin att gå in i paradis. Ja, det här är inga små saker. Ingenting vi ska leka med. Subhanallah. Och en till sak när det kommer till att det finns olika åsikter. Då kanske någon säger så här, jag ber inte. Men jag väljer åsikten att jag är muslim. Funkar det så? Är det det som du väljer som är sanningen? Och sådana som han har talat. Jag personligen i den här frågan, jag vet inte. Jag säger Allah har, och personen är muslim. Jag har inte valt någon sida. För bevisen är så pass starka. Och jag gör som Imam Ahmed, de här texterna är nusus al-wa'id. Det är texter för att skrämma muslimer. Allahu alam. Ja, någon person är muslim eller inte. Det får man se på domedag. Men det är allvarligt. Och en person ska inte leka med sin religion. Visst, en muslim har synder, han begår synder. Vi har brister till korta kommen, men inte bär. Där finns inte brist. Finns inte en dag där det går att du inte ber dina fem salat. Det här finns inte med på någon muslims agenda. Utan du ska be dina fem salat tills den dagen du dör. Så är det bara. Sen om du har andra brister, då må Allah förlåta dig och ta. Men det här, nej. Det finns inte. Att du lämnar bön. Han nämner också den kända hadithen, hadith Buraida radiyallahu anhu, لعصيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاب الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فما تركها فقد كفى. الأهد يعني باكتن ألا skillnad mellan muslim och icke-muslim är bönen. Den som lämnat bönen har fallit in i kufr. Och denna hadith är också autentisk. Men skillnaden mellan muslim och icke-muslim är vad? Bönen. När en person lämnat bönen, då har han gått över till den andra sidan. Då är han inte längre från oss. Och det här säger profeten alaihi salatu wassalam. Han nämner sen det kända uttalandet från Abdullah ibn Shaqiq, en av de stora lärda från Tabi'in som var student i Sahaba och träffade flera av profetens följeslagare alaihi salatu wassalam. Abdullah ibn Shaqiq, vad sa han för någonting? Han sa kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufr ghayra salat. Han sa att profetens sahaba, han talar här i plural, de han träffade, profetens sahaba, ansåg det inte vara otro att lämna någon gärning förutom bön. Eller profetens sahaba radiyallahu anhum, han talar här som att det är konsensus, var överens om att en muslim kanske kan lämna vissa gärningar och ändå vara muslim. Det tar inte honom ut ur islam. Men med undantag av bönen. Yani lämnar personen bönen, då har han lämnat islam. Det är väldigt tydligt uttalande. Det här är autentiskt uttalande. Man talar här i plural. Yani hur såg sahaba på den här frågan? La yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufr. Ghayra salat. Den enda gärningen de ansåg att om personen lämnat så blir han kafir, det var bön. Ni med? Så väldigt, väldigt starkt bevis på att personen som lämnat bönen är utanför islam. Han nämner också från Abi Darda radiyallahu anhu att han sa awsani khalil, min älskade vän gav mig råd. Han gav mig rådet an la tushrik billahi shay'an wa in qutti'ta aw hurrikt, att aldrig sätta någonting vid Allahs sida även om jag skulle brännas eller huggas i bitar. Wa la tatruk salatan maktubatan mutaammidan, och lämna aldrig en obligatorisk bön medvetet, för den som har lämnat den börjat minhu dimma, har yani lämnat Allahs skydd. ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر, och drick inte alkohol för det är nyckeln till allting ont. Så här fick Abi Darda radiyallahu anhu tre gyllene råd. Okej. Vilka var de här råden? Det första var att aldrig någonsin begå shirk, det absolut största av brott. Shirk, att sätta någon med Gud vid Allahs sida, dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju nämnt i Koranen att han förlåter på domedagen alla synder förutom kyrk. Den som dör i ett tillstånd av kyrk kommer aldrig att bli förlåten. Och han säger och kommer aldrig att få gå in i paradiset. Aldrig kommer han få gå in i paradiset. Det kommer att förbjudas för honom. Och alla personens gärningar kommer också nollställas. Och kyrk är det absolut grävsta av brott. Så man nämner Allah i Koranen att den som gör kyrk och dör i tillstånd av kyrk aldrig blir förlåten på domedagen. Och haram alayhi al-jannah, och janna är haram för honom. Och alla personens gärningar blir nollställda. Det är mycket, mycket allvarligt. Gör aldrig kyrk. Även om du skulle torteras, brännas eller stympas och huggas i bitar, stå fast, stå på det vid sanningen. Och här kan man ju också diskutera frågan vad det är som menas. Yani, om en person under dödshot tvingas att göra kyrk, får man då göra det? Yani, utan att mena det? Ja, det får man. Yani, om en person sätter en pistol mot ditt huvud och säger gör sujud till en staty, du får göra det, men du ogillar det i hjärtat och du tror inte på det. Det är tillåtet. Och det är också tillåtet att säga nej. Skjut mig. Jag kommer aldrig göra det. Men du får här välja. Men att medvetet säga okej, jag är kyrk, jag lämnar islam. Absolut inte. Hellre. Eller det finns inget hellre. Du dör hellre än detta. Och det andra rådet var att aldrig någonsin lämna en obligatorisk bön. Aldrig någonsin. Men vad som händer, händer. Under alla omständigheter. Du får aldrig lämna en obligatorisk bön. För den som gör det, en bön. Yani han har lämnat dhimmatullah, en Allahs beskydd. Han är utanför Allahs skydd. Och det är också, enligt vissa lärare, ett tecken på att han inte är muslim. För muslimen är alltid under Allahs skydd. Alltid under Allahs, inkluderat i Allahs dhimma. Men den här personen är inte inkluderad. Så det är också ett argument som används på att personen inte längre är muslim. Och det tredje rådet var, drick inte alkohol. Eller konsumera inte rusningsmedel. Vilket också inkluderar all narkotika. För al-khamr, det är inte bara alkohol. Det är även hash, marijuana, kokain, amfetamin, heroin. Allt det här inkluderas. Det är också khamr, någonting som berusar människans sinne. Konsumera aldrig narkotika eller alkohol eller rusningsmedel. För det är nyckeln till allting ont. Det är dörren till all ondska. Och en annan hadith, Ummul Khabaith. Det är moden till ondska. Och det här är också någonting som är mushahed. Någonting som är bevittnat. Att alkohol och narkotika är grunden till all ondska. Varför tror ni bara ungdomar går och skjuter varandra? Är det de skjuter varandra på grund av de slåss om tv-spel eller någonting, kläder eller någonting sånt? Nej, det är narkotika. Narkotikaförsäljning. Och skulder och lån och vem som ska få sälja och vem som ska få smuggla och hit och dit. Eller hur? Varför tror ni folk på lördag kväll går och slåss mitt inne i stan utanför krogen? Är det för att de är nyktra? Nej. Därför som han alla var sa under coronapolisen, när krogarna var stängda och folk inte drack i stan, brotten sjunker, eller hur? Och det är så mycket våldsrelaterade brott som ligger bakom just alkohol och narkotika. Som kostar staten hundratals miljoner och det når miljarder. Genom de här siffrorna. Skadan av alkohol. Det är dörren till allting ont. Det gör att personen släpper på sina hämningar. Han gör saker påverkad han inte skulle göra opåverkad. Är det inte så? Och därför när vissa ska göra brott, då måste först berusa sig innan de gör brottet. För de klarar inte av att göra det i ett normalt tillstånd. Så ta aldrig rusningsmedel, vad det än må vara. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu berättar också att det kom en man till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa: lär mig någonting som om jag gör kommer att ta mig in till paradiset. Och då säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la tushrik billahi shay'an. Dyrka ingenting vid Allahs sida, även om du skulle straffas eller brännas. Och lyd dina föräldrar, även om de skulle beordra dig att lämna dina ägodelar. Och lämna aldrig en obligatorisk bön, för den som lämnar en bön med flit har lämnat Allahs dhimma, yani Allahs skydd. Och denna hadith liknar föregående, förutom tillägget då med att lyd dina föräldrar, även om de skulle säga åt dig att lämna dina ägodelar. Det berättas också här från Abu Umama radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att al-islam latanqudanna 'urwa al-islam 'urwatan urwa, att islam kommer att minska eller försvagas, slitas ut steg för steg. Så eller varje gång någonting slits ut eller lämnas från islam, så kommer folk att hålla kvar vid vad som kommer efter. Och det första som lämnas från islam är al-hukum, och det sista är bönen. Och denna hadith är autentisk. Ja, här nämner profeten alaihissalam ett av domedagens tecken. Och det är att islam, praktiserandet av islams regelverk kommer att minska. Att folk kommer praktisera mindre av islam. Kommer lämna vissa aspekter. Och det första som människorna skulle lämna, det var al-hukum. Och al-hukum betyder här att upprätthålla rättvisa, ärlighet, pålitlighet i att styra, i ansvar som man har tillgivits och så vidare. Och därför nämndes också i Bukhari att domedagen infaller då al-amana försummas. Pålitligheten försummas. Och då man sätter fel plats, fel människor på fel position. yani inkompetenta människor får maktpositioner och folk inte längre tar hand om sitt ansvar, sin amana som de har tillgivits. Och det sista som försvinner från religionen är bönen. Och det här var det som Imam Ahmed syftade på. Vad finns kvar efter bönen? Och det är också värt att nämna här att det kommer en tid innan domedagen där folk blir helt okunniga. Eller folk inte längre vet och känner till bönen. Och det enda de säger från islam är la ilaha illallah. Och de säger våra föräldrar brukade säga det. De här är ursäktade för de vet inte bättre. Och det är samma sak idag om en person blivit muslim och inte vet att han behöver be. Han tänker att ja, muslimer ber, men det är frivilligt. Eller han har inte hört eller läst att man måste be sina fem böner. Det är han också ursäktad. Men resterande muslimer som vet är inte ursäktade. Men de här personerna innan domedagen är också ursäktade. Genom det enda de har kvar från islam är att säga la ilaha illallah. Och det är precis innan domedagen. Men den tiden har inte kommit. Allah måste. Det finns också här, som Imam Albani nämner, Imam Al-Mundiri, uttalanden från sahaba och lärda i den här frågan. Det berättas från Abdullah ibn Mas'ud, som var en av de kunnigaste av sahaba. En av dem som profeten, alaihi salatu wassalam, sa att vi skulle vända oss till för att lära oss Koranen. Och han sa också Abdullah ibn Mas'ud om sig själv att det finns ingen aya från Koranen eller sura förutom att jag vet vart den uppenbarades, vilket syfte den uppenbarades, dess förklaring. Och om jag visste någon som har en tafsir, en förklaring på en aya som jag inte har, dit kamelen skulle nå, så skulle jag bege mig till honom. Det spelar ingen roll. Genom någon har kunskap om Koranen som jag inte har, jag skulle åka till honom även om det är andra sidan jorden. Subhanallah. Eller han vet sin tafsir. Vad säger Abdullah ibn Mas'ud om bönen? Han säger: men taraka salat fala din lah. Den som lämnat bönen har ingen religion. Fala din lah. Eller han har ingen islam. Tydligt, eller hur? Hur kan man tolka det här på någonting annat? På något annat sätt än att personen inte har med islam att göra. Det berättas också från Abi Darda radiyallahu anhu att han sa: la imana liman la salata. Den som inte ber har ingen iman. Och den som inte har wudu har ingen bön. Så på samma sätt som wudu är ett villkor för bönen, är också bönen ett villkor för ens iman. Men utan bönen har man ingen iman. Han nämner sen från Muhammad ibn al-Marwazi, som skrev en väldigt känd bok som heter Ta'lim Qadr al-Salah, kanske den största boken som skrivs om just bönen, dess dygder, förträfflighet och så vidare. När han talar om den här frågan så säger han att jag hörde Ishaq ibn Rahoya. Ishaq ibn Rahoya, han var en lärd man som man kan säga levde samtidigt som Imam Ahmed. Och ni vet de här fyra madhab: Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed. Yani Ishaq är också en madhab. Ishaqs madhab är också en vad kan man säga, en godkänd lagskola. Men skillnaden är att den inte bevarats lika väl som de andra lagskolorna. Men hans åsikter väger otroligt tungt. Och därför när ni läser en fiqhbok som nämner komparativ fiqh, så nämner de oftast också Ishaqs åsikt tillsammans med Imam Ahmed och så vidare. Så Ishaq säger då att det är autentiskt berättat från profeten alaihissalam att den som lämnat bönen inte är muslim. Och på samma sätt brukade också folket av kunskap och religion från profetens tid alaihissalam anse att den som lämnar bönen med flit utan en giltig orsak tills tiden har gått ut är kafir, eller har begått kufr. Och det berättas från Hammad ibn Zayd, från Ayub, yani Sikhtiyani, från tabi'in: tarku salat kufr, att lämna bönen är kufr, la yakhtalif fi, och det finns inga olika åsikter i frågan. Och baserat på det här så nämner vissa av de lärda som Ibn Hazm konsensus i frågan. Yani att sahaba var överens om att den som lämnat bönen inte är muslim. Och sen senare uppkom lite olika åsikter. Allah. Det berättas också från Mus'ab ibn Sa'd som sa, jag sa till min far, vad säger du om Allahs uttalande, alladina hum an salatihim sahun, de som försummar sin bön? Yani, vad menas med att försumma bönen? Är det att inte vara tankspridd i bönen? Och då så sa han nej. Det är att försumma bönen från dess tid, tills tiden går ut. Genom att be bönen efter det att tiden gått ut. Då har man lämnat bönen. Genom du ber dhuhr när asr gått in. Eller du ber maghrib när isha gått in. Eller du ber isha efter fajr. Och så vidare. Då har du lämnat bönen. Och här är också viktigt att påpeka att de enda som är ursäktade från att inte be är ju en person som sover. Eller man ska ju be, vakna och be, men försover man sig är man ursäktad. Och man ber när man vaknar. Så fort man vaknar tar man igen bön. Och samma sak om man skulle glömma en bön. Någon nu kanske har glömt att be, då har kommit på sig, han alla jag bad inte i skolan. Att be den nu, du är ursäktad. Eller en person som har en giltig orsak att slå ihop bön. Yani ibland när man är resande eller sjuk så får man be dhuhr och asr. Du dhuhr på asrs tid och du får be maghrib på ishas tid. Då får du skjuta upp den. Men annars så ska man be sina salat på tid. Och det här som vissa gör, som helt saknar grund i islam, att de slår ihop alla böner på kvällen efter jobbet eller efter skolan, det är helt fel. Den kommer hem från jobbet eller skolan och så ber de dhuhr, asr och maghrib på en gång. Det här finns inte i islam. Nej, det finns om du låg i koma ett dygn. Ja, ta en bön. Men du jobbar eller i skolan är inte en legitim orsak till att lämna bönen på det här sättet. Allahu akbar. Han nämner också för Nawfal ibn Muawiyah radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man fatathu salatan fakannama wutira ahluhu wa maluhu." Han säger profeten alaihi salatu wasalam, den som lämnat bönen är som en person som förlorat sin egendom och sin familj. Men den som lämnar en bön, varför ni översatte fel, en bön, inte bön. En person som är flit, medvetet, lämnar en bön är som en person som förlorat allt han äger. Kommer hem och hans hus med familj och barn har brunnit upp. Ja, det är otroligt allvarligt. Vi har en till hadith. Som författaren nämner. Det är en ganska lång hadith. En vacker hadith. Som har många lärdomar. Och jag nämner hela hadithen. Det finns en del som handlar om bön. Men den har så många skatter av kunskap och lärdomar. Att vi inte bara kan förkorta hadithen. Utan vi läser hadithen. Och den känd hadith som berättar från Samura radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihissalam ofta brukade säga till sahaba efter morgonbönen: vem av er har sett en sandrum? Vem av er har sett en sandrum? Så den brukade berättas för honom. Yani profeten alaihissalam brukade efter fajrbönen vända sig om och fråga sahaba: vem av er har fått en sandrum? Och då säger här ulema som Ibn Abdelbar att han gjorde det för att det är då som drömmen är som färskast. Man minns alla detaljer. Och två, att han tolkar drömmen fram till sahaba för att de ska lära sig tyda drömmar. Okay. Så han frågar då: vem av er har sett en sandrum? Och folk brukade berätta. Och då sa han till oss en morgon: jag såg i drömmen igen. Det kom till mig två stycken. Och i vissa hadither det var Jibrail och Mikael. Två änglar kom till honom i drömmen. Och de tog honom runt. Och de sa: kom. Och vi kom till en man som låg muttajah, han låg på ryggen. Och över honom stod en annan person med ett stenklot. En stor klot, stenklot. Och den här personen som stod över den andra, över den andras huvud, släpper stenen. På personens huvud så att det krossas. Skallen krossas och sen rullar stenen iväg. Och så går han och hämtar stenen och kommer tillbaka. Och då har personens ansikte återställts och då släpper han stenen igen och upprepar den här processen hela tiden. Och då så säger profeten alaihissalam: subhanallah, vad är det här för folk? Vad heter personen? Och då säger änglarna, intalik, intalik. Låt oss gå vidare. Så de kommer till ett högt berg. Eller de kommer fram till en person. En person som också ligger på ansiktet. Så han ligger med ansiktet neråt. Och bakom honom står en person med en järnkrok. En stor järnkrok. Eller järnkrokar av metall. Som han för in. En för han in i munnen, i kinden. Och den andra i näsan. Och så sliter han bak igen i hela, sliter sönder hela ansiktet och sätter fast igen i högra sidan bakom huvudet. Och sen vänstra sidan. Och då återställs personens högra sida. Och sen igen fortsätter det så här. Höger sida, vänster sida, höger sida, vänster sida. Och då så säger profeten alaihissalam yani återigen då subhanallah, vad är det här för två personer? Och då säger de, gå vidare, gå vidare. Då kommer de till något som liknar en tenor. En ugn. Jag vet inte om ni har sett de ugnarna som finns utomlands där man gör så här rotig bröd. Som man sätter fast brödet på väggen. Har ni sett sådana? Det finns en eld längst ner. Och det är lite som en flaskformat. Det har en liten öppning och så är det en stor. Och så sätter man fast brödet på väggen. Det kallas för tenor. Så de kommer till en stor tenor. Och där hörde man skrik, röster, yani från män och kvinnor. Och när profeten alaihissalam kollade ner i den här ugnen, så såg han hur de kommer upp med flammorna som kommer upp från botten av den. Och då säger han, vilka är dessa? Och då säger man, fortsätt, fortsätt, vi går vidare. Så de kommer till en flod som liknar blod. Och där finns det en man som simmar uppströms för floden. Alltså floden rinner neråt och mannen simmar uppåt för floden. Och vid flodens utkant så står det en annan person med stenar. Och varje gång personen som simmar uppåt mot kanten till floden närmar sig, så kastar den här personen in stenarna i munnen på den här personen, så han åker bakåt ner igen för floden. Och simmar då återigen uppåt. Och stenar kastas in i munnen. Och personen åker tillbaka in i floden. Och då säger han, vad är det här för folk? Och då säger de, låt oss fortsätta, låt oss fortsätta. Och de kommer till en annan person som ser väldigt skräckinjagande ut. Och då så sa han, den mest skräckinjagande personen jag har sett. Och den här personen har en eld som han håller igång, håller levande. Och går runt den här elden. Och då så säger man, vem är den här mannen? Och det sägs, låt oss fortsätta, låt oss fortsätta. Och de kommer då till en råda. Till en trädgård. Fylld av grönska. Och där finns det alla vackra ljus, dofter och färger. Och där finns det en lång man. Som var så lång att man inte ens såg hans huvud upp i himlen. Och runt den här mannen fanns det barn. Han sa, jag aldrig sett så många barn. Och då säger jag, vilka är dessa? Och då säger man till mig återigen, intalep, intalep. Låt oss gå vidare. Och då gick man vidare till en plats som var en doha. Och det här förklaringen, ska vi se här. Rauda, yani. En trädgård. En vacker, enormt stor trädgård. Han säger, jag har aldrig sett en sån enorm trädgård. Och inte heller vackrare. Och då sägs det, stig upp. Gå upp i denna trädgård. Så de kommer till en stad. Som är byggd av, byggstenarna är av guld och av silver. Och när vi kommer till stadens port. Och vi ber att den ska öppnas. Så öppnas den. Och vi går in genom staden. Och vi möter vissa personer där i som har en delad kropp. Alltså kroppen är hel, men dess ena sida är vacker och den andra sidan är ful. Och då sägs det till dessa, gå och bada i den här floden. Och där finns det en stor flod som rinner. Och dess vatten är kritvitt. Och när de går in i den här floden så, och kommer ut, så har den här fula sidan försvunnit från de här människorna. Och de vackraste av människor man har sett. Och då sägs det, det här är Jannat och Adn. Det här är det högsta paradiset. Och det här är ditt hem. Och då lyfter jag upp min blick. Och då ser jag ett stort slott. Det är som ett moln. Vitt som ett moln. Och de säger, det här är ditt hem. Och då säger jag till änglarna, Barak Allahu fikuma. Låt mig gå in i detta hem, säger profeten alaihi salatu wassalam. Och då så säger de, Ammal an fala. Inte nu. Nu får du inte gå in i det här hemmet. Och inte dakhiluhu. Men du kommer en dag att gå in i detta hem. Och då så säger jag till änglarna, vad är det för konstiga, underliga saker jag har sett den här natten? Och då så säger de till mig, vi kommer att berätta. Vad beträffar den första personen vars huvud krossades med stenen, så är det en person som brukade lära sig Koranen, men han såg förbi de obligatoriska bönerna. Den första personen som straffades med att man krossade hans huvud när han låg, det var en person som brukade lära sig Koranen, men han försov sig med flit över de obligatoriska bönerna. Och här nämner vissa av de lärda att hans huvud krossas. Och finner alltid en motsvarighet. Varför straffas han på det här sättet? Jo, för att han ligger skönt med sitt huvud på kudden. Och föredrar kudden framför bön. Så han njuter med huvudet och straffas då i nästa liv med huvudet. Eller hur? Så det här var en person som sov förbi de obligatoriska bönerna. Han kanske bad dem när han vaknade, men han straffas på det här sättet i nästa liv. Vad ska vi då säga om en person som inte ber alls? Innan vad tror ni han har att vänta i nästa liv? Subhanallah. Och vad beträffar mannen vars kinder och näsa och ansikte man skett sönder och satte fast bakom huvudet, så är det en man som ger sig ut från sitt hem och ljuger en lögn som når andra sidan jorden. Det är en man som går ut och ljuger en lögn som når andra sidan jorden. Det här var förr i tid. Där det tog lång tid för en lögn att nå. Det är ett främmande land. Folk färdades med en transportmedel som vi känner till, båt och häst och liknande. Subhanallah. Så personer som ljuger straffas hårt i nästa liv. Idag, det här är en varningssignal faktiskt. En tankeställare. Hur många finns det inte idag som sprider lögner på sociala medier? Med ett klick, den är sen skickad, så når den här lögnen hela världen. Inte bara en plats. Den når hela världen på en sekund. Och du står ansvarig för allting du skriver och skickar och vidarebefordrar. Du har ett ansvar när det kommer till sociala medier. Du är inte skyldig att lägga upp massa inlägg dagligen. Vissa de gör det. De lägger upp vad som helst och skickar vad som helst på WhatsApp och så vidare. Och vissa saker är falska. Det är lögner om islam och det är falska hadither och påhittade hadither. Och när man säger till dem, ja, men jag bara skickade vidare. Som att du är fri från ansvar. Nej, du är ansvarig. Att kolla, vad är det du skickar för någonting? Du har ett ansvar. Och vissa också ibland kommenterar. Eller någon anklagas för ett brott eller för någonting. Och folk är snabba i att anklaga. Han är skyldig och han borde så och han borde så. Vad fan, har du sett bevisen? Har du hört båda sidorna? Eller skulle du bara ta någon opolitisk journalist som en källa? Nej. Och ibland du tar en opolitisk källa för att döma ut en muslims broder eller syster och sprida vidare ett rykte. Så det är mycket allvarligt. När ni som muslim talar väl eller bara tyst. Och lögner har konsekvenser. Det här är bara en av dem. Och sen så sa han, och vad beträffar de nakna männen och kvinnorna i ugnen, och i vissa hadither att det luktade unket. Han sa, den vidrigaste doft jag känt i mitt liv. Så sa han att de är folk, för de är män och kvinnorna som begår zina. Den är otukt. Som har förbjudna förhållanden. De straffas på det här sättet. Och vad beträffar mannen som simmade uppströms i floden, så är det en man som konsumerar ränta. En person som livnär sig på ränta. Han straffas på det här sättet i nästa liv. Och vad beträffar den skräckinjagande mannen som gick runt elden, så är det Malik, väktaren av helvetet. Och tänker Malik, han är en ängel, eller hur? Och han är den huvudansvariga för att, yani, vad kan man säga, se efter helvetet. Och han har under sig andra änglar. Vad kallas de för? Zabaniya, precis. Alayha 19 änglar sammanlagt, yani, som då har uppgiften att straffa folket i helvetet. Och de här änglarna, de är inte så här änglar av Rahman som skapades för att förbarma sig och underlätta. Nej, han skapades med syftet av att straffa. Därför han ser yani, otroligt skräckinjagande ut, den här ängeln, subhanallah. Och sen så sa profeten alaihissalam att vad beträffar den långa mannen som vi såg i paradiset, så var det Ibrahim. Och barnen runt honom är varje barn som har dött på al-fitr. Och då så sa vissa av muslimerna, ja Rasulullah, inkluderade också icke-muslimernas barn. Och då så sa han, wa awlad al-mushrikin, de är också inkluderade. Vad beträffar människorna vars ena sida var vacker och andra sida var ful, så är det de människorna som blandar goda och dåliga gärningar. فَإِنَّهَا قَوْمٌ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. Ett folk, en muslimer, som blandade goda och dåliga gärningar. Och Allah förlät dem. فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Och denna hadith finns i Sahih al-Bukhari. Väldigt, väldigt mäktig hadith. Som handlar om straff i el-barzakh. Det här är inte helvetet. Det här är i väntan på domedagen. De människorna som gjort dessa brott straffas så här i väntan på domedagen. Och Allah alam, hur länge det här känns för de här människorna, hur länge det här upplevs för de här människorna. Men tänk er, vilka synder var det som nämndes? Att lämna bönen. Vad var det som nämndes? Att ljuga. Ränta. Zina. Och att göra en innovationer i religionen, en blanda gott och ont i religionen och så vidare. Så här nämndes då dessa fem grova synder och dess konsekvenser i väntan på domedagen. Här nämndes sen Al-Hafid Abdel-Azim Al-Mundiri, som skrivit denna bok, i slutet på detta kapitlet uttalande. Och han säger att många av sahaba och de efter sahaba var på åsikten att den som lämnat bönen med flit är kafir. Hatta yakhru jami' waqtiha, yani tills tiden gått ut. Och från dem var Umar ibn Khattab, yani de som ansåg att personen som lämnat bönen tills dess tid gått ut är kafir. Från dem var Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Mu'ad ibn Jabal, Jabir ibn Abdullah, Abu Darda radiyallahu anhum, och andra sahaba, och Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahoya, Abdullah ibn Mubarak, Wal-Nakhai, Wal-Hakam ibn Utaiba, Wa-Ayub al-Sikhtiyani, Wa-Dawud al-Tayalisi, Wa-Abu Bakr ibn Abi Shayba, Wa-Zuhair ibn Harb, Wa-Ghayruhum, Rahimahumullah. Jag har nämnt här ett urval från de tidigare generationerna, som då var på åsikten att personen som lämnat bönen är kafir. Så, jag hoppas att budskapet har gått hem, att lämnandet av bönen är ingenting man ska ta lätt. Det är mycket, mycket allvarligt. Det är en skillnad mellan muslim och icke-muslim. Och personen som lämnat bönen har fallit in i kuffer och kyrk. Och sen om det är stor kuffer och kyrk, om personen klassas som muslim eller inte, Allahu a'lam. Men det är i alla fall en stark tankeställare till varje person som tar lätt på bönen. Och alhamdulillah, att be sina fem böner är enkelt i islam. Alla är oberoende av dina böner. Du är den som drar nytta av dina böner. Ja? Och att be dina fem salat tar inte lång tid. Varje salat, låt oss säga att det tar 5 minuter. Det blir 25 minuter, en halvtimme om dagen. 23 och en halvtimme, du får göra vad du vill. Kan du komma hos Allah Azza wa Jalla på domedagen och säga att du inte hade tid? Allah kommer fråga dig om bönen. Eller hur bad du? Kan du komma på domedagen och säga att du inte hade tid? Funkar ursäkten att jag var i skolan, jag var på jobbet, jag tog hand om barnen, jag orkade inte? Nej, det finns ingen ursäkt, subhanallah. Och därför, subhanallah, det finns en hadith här. att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, då han nämnde bön, han sa, den som kommer med bönen på domedagen kommer att ha ett ljus, kommer att ha ett bevis och kommer att ha räddning. Den är från helvetet. Och den som kommer utan bön kommer inte ha ett ljus, kommer inte ha en räddning och kommer inte att ha något bevis. Och han kommer att återuppstå med Fir'aun och Qarun och Haman och Obay bin Khalid. Så här nämner profeten vad där i salat. Att personen som kommer med sina fem salat på domedagen kommer att ha ett ljus. Ni vet att domedagen är fyllt av mörker. Bron över helvetet är mörker. Du behöver ljus. Och ju mer goda gärningar du gör, ju mer ljus får du. Så personen som har bett sina fem salat kommer att ha ett ljus. Nuruhum yas'a bayna aydin. Yani, du kommer att lysa upp framför dig. Beroende på hur mycket du har bett i detta liv. Och du kommer att ha ett burhan. Du kommer att ha ett bevis. Ett bevis på vad? På att du är en troende. För wallahi, ingen person ber sina fem salat livet ut förutom att han är troende. Går upp på natten och ingen ser honom. Går upp när han är trött och ber sina salat. Det är tecken på iman. Eller hur? Stanna vaken och vänta på Isha. Och så vidare. Det är tecken på iman. Du kommer med ett bevis på att du är en troende på domedagen. Men den som inte ber, inget ljus, mörker. Och mörker, och utöver det också, inget bevis. Han kan inte argumentera för att han är troende. Och den som kommer med bönerna har en najat. Han har den här frälsningen. Räddningen från helvetet. Och kommer då få gå in i paradiset. Och den som inte har sina fem salat kommer inte ha någon najat. Kommer inte att ha någon räddning på domedagen. Och den som inte har någon räddning, vad tror ni händer med honom? Så den här ligger bra till. Nej, det är kört, eller hur? Och därför när man frågar folket i helvetet, mä salakakum fi saqar, vad var det som fick er att hamna i helvetet? Vad är det de säger för någonting? Vad är det första svaret de säger? Lämnakum minal musallin. Vi var inte från dem som bad. Första saken, svaret. Varför är ni i helvetet? Vi bad inte. Subhanallah. Och de här människorna som inte ber, vem kommer de att vara med på domedagen? Fir'aun, Haman, Qarun och Obay bin Khalid. Yani ru'us al-kuffar, de värsta av kuffar som är på jorden. Och Allah säger i Koranen att folk kommer att återuppstå och samlas med dess likare på domedagen. Yani folk kommer att vara med de som de förknippas med. De som de är lika som på domedagen. Så den som inte ber kommer att vara med Fir'aun och kompani på domedagen. Tyder på vad? För att han är mashallah, muslim och mu'min och han ska in i paradiset? Nej. Ska Fir'aun in i paradiset? Nej. Al-mar'u ma'a man ahabb, personen kommer vara med den han älskar på domedagen. Subhanallah, vilken förnedring att få vara med dessa ru'us al-kuffar på domedagen. Om Allah skyddar oss. Om Allah subhanallah är vägledad. Alla de som har halkat och lämnat sina böner. Vägledar dem tillbaka. Och det jag ville säga, be era fem salat. Lämna aldrig bönen. Vad som händer, wallah, du blir superkriminell, be dina salat. Du måste be dina bönen. Låt inte shaitan komma och säga, nej, du kan inte be om du är kriminell. Nej, du måste be. Om du lämnar bönen är det ett större brott än alla andra brott du gör. Så be dina salat och inshallah med tiden du kommer sluta göra dina kriminella handlingar. Och bönen kommer inshallah vägleda dig bort från den kriminella livsstilen. Så du måste be dina fem salat. Och som vi sa, det är en halvtimme om dagen. Och som vi sa, det går tillbaka till din nytta. Vad sa profeten alaihissalam? Ja Bilal, aqim as-salat arihna biha. Bilal, kalla till bönen. Låt oss njuta av bönen. Och han sa, wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Jag njuter av att be. Min ögonsten, min fröjd, min själs ro är i bönen. Subhanallah. Wallahi, det är en sharaf, det är ära att få vara från de som ber. Att få sätta sitt ansikte till Allah. I ödmjukhet, den ära. Var tacksam att du är för någon bedjande. Och det är straff att inte få be till Allah subhanahu wa ta'ala. Så var från de som gör sina salat. Och lämna aldrig en vän, vad som än händer. Vart är skolan, jobbet, på stan, till skogen, på flygplan. Be dina salat. I tid. Skjut aldrig upp en bön. Och vi avrundar här för idag. Allahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa jama'in. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Någon fråga om ämnet?
I början då du tog upp det här med när man är resande eller när man är sjuk, då man står i bönen. Hur gör man när man är sjuk? Alltså är det samma sak? Eller?
Nej, en mycket bra fråga som är relevant här som behöver förtydligande. Jag nämnde att vissa personer får slå ihop bönen. som de som är resande. Och jag nämner de som är sjuka. De som är sjuka får slå ihop bönen, men inte förkorta bönen. Om de är bofasta. Men det tar som en qaida, en princip, att du får aldrig förkorta bönen i din hemstad. Aldrig någonsin. Förkorta bönen i din hemstad. Men du får ibland slå ihop bönen i din hemstad. Som till exempel en person som är sjuk. Behöver sömn, utmattad, finner kanske styrkan att slå ihop bönen. Kanske finner det jobbigt att göra wudu och så vidare. De får slå ihop bönen. Men då ber de Dhuhr Asr 4-4. Och Maghrib Isha 3-4. Okej? Nej. Suleiman.
De här haditerna som du gick igenom här handlar om att lämna en bön eller bönen totalt.
Där, bror, råder olika åsikter. Vissa lärda säger att lämna en bön, ta det ut ur islam. Till och med Sheikh bin Baz har en fatwa att om en person med flit ställer väckarklockan på tiden då Fajr har gått ut, han är kafir. Jag ska sova, jag ska till skolan, jag måste inte störa min son. Jag ställer väckarklockan på 7. Fajr går ut 5, han är kafir. Det är en bön. Förstår du? Sen vissa andra lärda säger han i flera böner och så vidare. Och vissa säger att den som lämnar bönen helt och hållet är kafir. Jag tror att Ibn Uthaymin har den åsikten. Att det som aldrig ber är kafir. Det går år och personer ber. Och det är lite den åsikten jag lutar åt. Den som ber ibland, gärna han syndar. Han gör grova synder. Men den som aldrig ber. Gärna är det ma'akul att en person kallar sig till muslim. La ilaha illallah, ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och han gör inte en sujud till Allah på 10-20 år. Vad är islam? Vad är hans islam? Vad är hans la ilaha illallah? Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns inte, det är obefintligt. Eller hur? Det är bara tomma ord han säger. Så den som aldrig ber, Allah har det. Jag anser att den personen vara muslim.
Personen säger till exempel, jag är muslim och jag ber, men jag ber inte.
Det funkar. Man kan inte säga jag är muslim och jag ber. Det sa jag i hadithen. Det är skillnaden med muslim, mycket muslim. Det är bön. Det är det första du åläggs att göra som muslim. Och det sjuka är folk som de här som inte ber, de fastar ramadan. Kaif. Gärna, vad händer med tertib? Det finns en rangordning. Gärna, det är shahadatain, sen salah och sen zakat och sen fastan. Inte att du lägger fastan före bönen. Allah måste. Ja. Nej, det går. Brodern frågar om en person som försover sig. Eller måste man gå upp och be på sekunden? Eller måste flyga upp sin pil från sängen? Nej, man får vänta lite. Och beviset på det, alltså inte så sova om. Snows, du vet, 10 minuter kvar. Nej, du går upp och be. Men att det här du ligger och vaknar i sängen 2 minuter. Inshallah, det går. Och beviset på att man inte behöver be direkt är att profeten Ali satt och sådär försov sig en gång till Fajr. När de var ute på resa. Och då så skulle man be och då så sa han nej, låt oss byta plats. Men platsen var en massa shaitan, vi vill inte be här, vi ber på en annan plats. Så han tog sig tiden att flytta, alltså byta plats. Och han bad Fajr, sunnat till Fajr också innan. Förstår du? Så det var inte så att han vaknade direkt och bad Fajr. Utan, ja, om det finns en nytta med att vänta så kan man vänta.
När man är i måste man ha raka ben?
Kan man bara ha raka ben, men om man har problem med benen så gör man det som är lättast. Det är alltid så. La yukallif Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte mer av en person än vad hon kan. Vad är bestämmelsen kring att äta mat som innehåller muskotnöt? Josephine, som heter arabiska. Det går tillbaka till frågan om muskotnöt berusar eller inte. Om det är ett rusningsmedel eller inte.
Jag forskade lite i frågan. Och det verkar finnas lite skilda åsikter där. Men det finns ju inte så här i Sverige att du får inte köra bil om du är på muskotnät, eller hur? Det finns inte alltså att det berusar. Men det är för mycket muskotnät är giftigt. Och det kan orsaka någon vis berus. Men jag har förstått att du måste äta en eller två nötter. Och det är giftigt, alltså det är jättefarligt för njurarna. Och därför när man har muskotnöt, man har väldigt lite. Du använder ett, det är så kryddmått eller något, så det blir inte så gott om du har för mycket. Så du har till exempel grillkrydda, det innehåller muskotnöt. Men det är så lite. Ja, du kan inte bli berusad av att äta det. Och samma sak om du har ett bakverk, du kan inte bli berusad av att äta det. Det går inte. Utan även om man nu säger att det är berusad, så måste det vara mycket att du äter en eller två nötter. Alltså en hel sån här flaska eller någonting sånt. Och som jag sa, det är också giftigt. Och vissa lärde, jag minns vi frågade, de sa att det finns olika sorters muskotnöt. Vissa är jättestarka. Jag tror inte det är de som finns här, utan det är vissa andra. Och till exempel i Yemen, då använder man muskotnöt i te. De har ett speciellt te som heter Chai Adali, liknar somaliskt te. Man har kryddor i te, nejlika, kardemumma, ingefära och så vidare. Man har också muskotnöt. Och där, vad jag vet, de säger att det är tillåt. De säger inte att det är förbjudet. Men som sagt, om det är en liten mängd, så är det inshallah tillåtet. Det faller in under bestämmelsen av att vad som berusar i stora mängder är haram i små mängder. Så att äta mycket gräddkrydda eller bakelser berusar inte. Och därför är det också halal att använda i mindre mängder och lagar. Har du en fråga, Idris, eller har du en synpunkt du får ta på det?
Va? Nej, jag ska fråga dig.
Fråga, kort fråga.
Idris, ta en fråga.
Om man säger la ilaha illallah och sen man fastar till exempel, har man inte dyrkat av någonting?
Nej, brodern frågar om det här med om man säger la ilaha illallah och rasulullah och man fastar, så är man då inte muslim? Det är det som här Ibn Qayyim, då han talar om den här frågan, för och mot bevis. De som säger han är muslim, de säger han inte muslim. Så nämns alla de här haditherna med att den som säger la ilaha illallah kommer in i paradiset och så vidare. Men då säger vissa andra lärda att den som säger la ilaha illallah och inte ber, han har inte kommit med dess haq. Han har inte gjort, alltså vad kan man säga, plikten av la ilaha illallah, vilket är att be. Så alla kullahal, som jag sa, det är en komplex fråga, en svår fråga. Och en person ska inte leka med sin religion. En man ska be sina fem salat. Man ska inte chansa. Bara lämna bönen och hoppas att man är muslim. Hur länge får man slå ihop bönen när man är resande? Är det någon som minns vad vi har sagt tidigare? Det har inte jag sagt i alla fall.
Tills man kommer hem.
Det finns den åsikten 4 dygn. Men alla den saknar konkreta bevis. Utan det som finns är att profeten alltid förkortade bönen på resande fot. Det finns ingen autentisk hadith att han någon gång bett en full bön. Okay? Och det längsta som han berättas att han reste i 20 dagar. Och han förkortade bönen. Så att så länge man är resande får man slå ihop bönen. Allah.
Hur långt ifrån hemmet måste man vara på något som är på resande
fot? 83 kilometer.
89?
Nej, 80 kilometer. Yani, du ska vara, om du klassas som resande, okay, du åker till en annan stad nära Stockholm eller någonting, och du klassas som resande, då är du resande. Även om den är 70 kilometer. Om du är osäker, då går vi tillbaka till 80 kilometer. Men allt som är utanför stan, som är 80 kilometer, det är en resa.
Om man åker utanför Norrtälje, då är man...
Du är musafir, du är resande. Även en person som jobbar, lastbilschaufför. Han kör, som du sa, 100 kilometer varje dag. När han kommer fram, han är resande.
Nej, han blir 79 kilometer.
De lärde har sagt 83 och sånt, men de säger att på ett ungefär, alltså 79, 80, 81, det spelar ingen roll. För som Femin säger att alltså religionen har inte kommit med så här exakta centimeter. För om vi idag, du kan mäta med mobilen, du och jag, vi går tillsammans bort från Stockholm. Och du går 83 kilometer och en centimeter. Och jag står ett steg bakom dig. Ska vi då säga att du får förkorta bönen men inte jag? Du är resande, jag är inte resande. Nej. Alltså religionen har inte kommit med sådana. Eller exakt. Utan det är på ett ungefär. Förstår du? Om man har försovit sig till morgonbönen ska man då be fard eller sunna. Du kan be sunna och du kan be fard först som du vill. Du är fri att göra vad du vill. Måste man säga sin shahada om man har lämnat bönen? Allah a'lam. Men grejen är att man säger också shahada i bönen. Så varje person som ber blir per automatik muslim. Bara.
Hur ska man hantera om man har till exempel släkt, farbror, morbror och
sånt?
Hur ska man hantera om man har typ en morbror, en farbror eller något? Eller kanske ännu närmare en person som man ser aldrig ber. Ska man
Man ska ge folk råd. Och jag vet att alla har såna här personer i sin släkt som inte ber. Kulturella muslimer. Och, man får försöka ge dem råd helt enkelt. Om man vaknar sent till fajr och ber den i solen har gått upp ska man läsa högt eller tyst. Vad säger ni? Om du missar fajr, du vaknar 8 på morgonen. Ska du då be tyst eller högt? Högt, precis. Klassas snus eller cigaretter som kan man?
Nej. Jo. Yes.
Ja?
Yes.
Du berusar inte.
Ska vi börja med det?
Ja, vi ska börja med det. Jalla, vi avrundar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ska vi bli här eller i partiet?
Kanske har det någon.
Barakallahu fik.